recording this because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white-hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Hej och välkomna till Coronabunken, en del av Nordisk Radio. Mitt namn är Fredrik Weiland och med mig sitter Paulina Forslund. Välkommen!
Tack!
Ja, vi har ju en del att ta upp idag faktiskt. Vi har kommer gå igenom lite nyheter i korthet. Vi har en rapport från SCB om ett ökat antal avlidna. Vi ska diskutera lite vad som händer i Danmark och även gå in på gårdagens debatt i Folketinget. Äldre får inte hjälp med syrgas utan det beror på att personal saknar kompetens. Och vi ska även prata lite grann om alternativa medier i coronakrisen. Men vi börjar som vanligt då med presskonferensen som har varit tidigare idag då. Och det är ju som de presskonferenser som har varit på senaste så är det väl inte jättemycket som tas upp och så. Men det vi fick veta är att det har varit 172 nya rapporterade dödsfall. Totalt är då siffran över avlidna på 1937 personer i landet. Konstaterat smittade är totalt 16 004 personer. Och det här är också siffror som släpar efter ett antal veckor faktiskt sedan mars faktiskt. Tegnell säger att vi ser fler konstaterat smittade i andra regioner än Stockholm. Men att en anledning som han tror är att man har börjat testa mer personal där. Och två regioner som har en sådan trend då i Uppsala och Linköping. Och 1182 insjuknade har intensivvårdats jämfört med 1158 på onsdagen. Det som jag tyckte var lite intressant i presskonferensen är väl de frågor som Tegnell fick kring att de har ju modellerat antalet coronafall i Stockholm. Och det här är ju en riktig fadär, så det är så att Folkhälsomyndigheten gick ut igår på presskonferensen och ett pressmeddelande om att beräkningarna tyder på att det går cirka ett bekräftat fall av covid-19 på 1000 fall totalt. Och då finns det ju alltså 6189 rapporterade covid-19 fall i Stockholm, vilket innebär att över 6 miljoner människor ska ha haft sjukdomen i Region Stockholm. Och det är ju rätt mycket människor. Vad säger du, Paulina?
Ja, det är lite många kanske.
Ja, alltså, där hade de ju kanske lite fel om. Då har de ju backat. Folkhälsomyndigheten har backat. De har gått ut ett nytt pressmeddelande om att det var felaktiga uppgifter. Och Tegnell grillades väl lite där under frågestunden idag. Han kan inte riktigt svara på varför det har blivit fel. Men han tänker återkomma under morgondagen, säger han. Ja, jag vet inte om du såg presskonferensen själv.
Jag har sett delar av den faktiskt.
Ja, tycker att jag täckte allting. Jag tyckte inte det var så mycket mer intressant faktiskt.
Nej, det var väl inte så mycket mer än just siffrorna där i Stockholm som det blev lite frågetecken kring. Och så. Och sen så att man ser att det även börjar bli mer fall i andra regioner då, precis som du sa.
Ja, nej, men då lämnar vi lite hastigt och lustigt, lämnar vi presskonferensen och går vidare till, vi har lite nyheter i korthet som sagt. Och där kan vi konstatera att flera länder, bland annat Kina, Tyskland och Storbritannien, har börjat testa potentiella vaccin mot coronaviruset på människor då. Danmark öppnar upp för att tillåta folksamlingar upp till 500 personer i sommar. Tidningsbranschen är i kris. Tidningar hotas av nedläggning, står det i DN. Och då är det då en enkätundersökning från tidningsutgivarna som visar att deras medlemmar uppskattar ett intäktstapp på mellan 30% och 50% i april. Så det finns ju bra saker med corona helt enkelt. Och det kan väl också i sammanhanget vara värt att påpeka att regeringen har gått in med ett stödpaket redan på 200 miljoner till samma tider egentligen. Och det är ju någonting som DN inte nämner. Så att visst, man har tappat i intäkter, man har ju samtidigt en ökning av inkomster helt enkelt. Men vad tror du att det här beror på?
Nej, men jag tänker rent spontant att man tappar ju hela den kundkretsen som faktiskt går och köper papperstidningar, och det är ju de som är äldre. Jag menar, det är inte många i vår ålder, 30, 40, ens 50, som går och köper tidningar, utan man kollar nyhetsflödet på internet och datorer och telefonen och så vidare. Så att det är klart, många äldre håller sig ju inne nu, så då får de väl inte sålt sina tidningar helt enkelt.
Mm. Samtidigt, det här nu spekulerar vi bara, men i början av coronakrisen så att säga, så var det var ju mycket, många människor var chockade, och där tror jag att det rullade in ganska mycket pengar på att de kunde sälja lösnummer, alltså de kunde sälja mycket tidningar helt enkelt, för att folk hade stort intresse av det och så vidare. Men nu har det där mattats av lite grann, och jag tror att folk är faktiskt lite trötta på att höra på corona nyheter också faktiskt. Kanske att tala mot coronabunken just, men lite grann så är det, och det de saknar nu är ju massa sportnyheter och sådana där saker, så att i längden så kanske de förlorar på det.
Ja, det är mycket möjligt. Jag tror också att folk börjar bli, det märker man när man pratar med folk ute på stan och i affären och sådär, att människor är ju lite trötta på det pratet. Mm. Så att, det är ju ganska alltså vanlig media, eller vanliga medier rapporterar ju på ett ganska ensidigt sätt också. Alltså det är ju både lite skrämselpropaganda, att man är lite rädd och sådär. Jag tror att folk hade nog behövt lite mer konkreta svar på saker, och det tycker jag är en bristvara. Det har varit det faktiskt hela den här tiden som coronakrisen har varit, och det tror jag att människor irriterar sig på.
Jo, man ser mycket människor som nu börjar de gå ut liksom, för att precis som du säger, de får inga konkreta svar, utan alltså någon gång så måste ju folk bryta den här karantänen och börja gå ut och leva som normalt och sådär. Så ja, nej, men vi får väl se. Alltså, precis som RSJ skriver i kommentaren här, att de stora mediebolagen kommer ju, det kommer alltid finnas en bailout för dem från staten.
Ja, definitivt. 200 miljoner eller vad sa du?
Ja, som en första liten slant. Ja. Och det är ju inte pengar för
lite pengar egentligen då, om man tänker på att man skulle kunna satsa dem på något viktigare.
Ja, precis. Och sen kan det ju vara så också att DN sitter där och ja, de vill ha mer pengar helt enkelt.
Ja,
mycket vill ha mer, precis. Ja, det var nyheter i korthet, och vi ska gå vidare på ämnet SCB, kraftigt ökat antal avlidna i år. Så det blir lite sifferexercis då, och de har ju släppt en rapport idag, och Vi har ju våra rapporter från Folkhälsomyndigheten, och de är ju lite ifrågasatta, för att man vet inte om antalet avlidna beror på just corona. Ibland kan det ju vara äldre som hade dött i alla fall och så vidare. äldre med hjärtinfarkter och så vidare som inte klarar en som vanlig influensa och sådär. Nu visar ju siffror från SCB då att totalantalet avlidna ökar. Framförallt i Stockholm och i övriga landet så är det ingen avmattning jämfört med tidigare år. Men framförallt i Stockholm så ökar det väldigt mycket från tidigare år då. Och SCB-statistik bygger på de intyg om dödsorsak som läkare utfärdar. De här sänds till Skatteverket och sedan till SCB. Så att även om SCB inte får reda på dödsorsaken så är det enligt Thomas Johansson som är befolkningsstatistiker på SCB så är det corona som ligger bakom den här stora ökningen enligt honom då. Och då kan man se av statistiken att veckan som var vad står det här? 11-20 mars. Den veckan så låg antalet avlidna på cirka 200 i Stockholms kommun under åren 2018, 2019, 2020. Alltså det låg likadant. Mm. Sedan så har siffrorna för 2018, 2019 legat kvar medan kurvan för 2018 efter det då har pekat rakt uppåt egentligen. Så vecka 13 så dog det 479 personer i Stockholms län. Vecka 14 dog det 623 och vecka 15 så dog det 727 personer. Och det är en ganska stor ökning jämfört med kring 200 då. Ja, vad tror du att det kan bero på?
Nej, men jag tänker att det, alltså, har man en bakomliggande sjukdom, vilket de ju ganska tidigt gick ut och sa att har man bakomliggande sjukdomar, vissa sjukdomar och värre än andra, så ligger man i en riskzon då, eller man ska, riskgrupp att man ska akta sig. Och jag tror att, precis som du säger, att de här människorna skulle ju kanske komma och dö inom loppet av ett halvår, ett år eller två år. Men att just corona slår ut immunförsvaret så pass så att det blir liksom droppen för människor, tror jag. Och det är därför vi ser så många som dör just nu.
Mm. Det blir ju nu får man ju statistik från alla håll och så vidare. Och det blir ju väldigt svårt att det är svårt att veta vad som är korrekt och inte och så där. Det blir ju intressant kanske om ett år att se. Hur har det sett ut för hela året och så där? Jämfört med tider och. De ställer ju även en fråga igen då, om ökningen kan bero på att patienter med andra sjukdomar inte söker vård just och att de därför avlider. Och då svarar den här Thomas Johansson att det inte alls orimligt att det kan öka antalet avlidna. Det är ju nästan slussar för att komma in på sjukhusen. Jag kan tänka mig att det finns ett antal som drar sig för att söka vård, men det är svårt för mig att bedöma, säger han. Men så skulle det också kunna vara.
Ja, jag läste faktiskt något liknande i förra veckan där det var, de hade sett att det var flera som hade känningar åt hjärtinfarkt som inte sökte vård. Och då var det en hjärtläkare som gick ut och sa uppmana att ni måste söka vård. Så det är klart att sitter man hemma och har känningar åt hjärtat, att man kanske håller på att få en hjärtinfarkt och så är man rädd för corona mer än att få en hjärtinfarkt. Alltså det blir lite paradox där, att man inte åker in då så dör man av det istället. Så att det kan mycket väl vara så, tror jag.
Jo, och då blir det väl så lite grann att hysterin, jag ska säga, att det är det som påverkar folk då, helt enkelt. Mm. Ja, nej, men vi får väl vänta och se helt enkelt. Har du något mer att tillägga på den här punkten?
Nej, inte på den här punkten hade jag inget mer.
Nej, då går vi vidare till debatten i Danmark skulle jag vilja tala om. Och den har ju i stort sett varit frånvarande faktiskt fram till igår då Folketinget hade frågestund. Och där fick regeringen ganska skarp kritik. Och jag kommer komma till den alldeles strax, men jag skulle först vilja sätta Danmark i lite perspektiv. Vi har ju nämnt vad som sker i Danmark lite grann i coronabunker, men kanske inte gått in på det så ingående. Men Danmark är ju i alla fall, det är ett land som vi i Sverige gärna ser upp till. Och nu under coronakrisen så har man exempelvis då valt att starta ett återvandringsverk. Och i Sverige så är ju debatten helt motsatt. Att det är självklart, nu måste vi verkligen hjälpa de här stackars coronaflyktingarna och sådär. Så att Danmark är ju lite bättre som land. Men det är, frågan är om vi kanske bara är lite svältfödda här i Sverige. Så att vi överdriver vår beundran för Danmark. För jag menar, även om Danmark har ett återvandringsverk för illegala invandrare så har de ju även någon form, de har ju också massinvandring. Det är bara det att den är inte så absurd som den är i Sverige. De har ju invandringsverk också, så att säga. Men Danmark är ju kanske lite bättre land än Sverige, kanske lite friare land än Sverige. Och därför är det ju väldigt konstigt att man har antagit så väldigt stora restriktioner i samband med coronakrisen. Och det man har gjort är alltså att man har antagit en nödlag som bland annat ger då vårdpersonal rätt att tvångsbehandla, tvångstesta och tvinga personer som man misstänker vara smittade med coronavirus. Man kan tvinga dem i karantän. Och det införs också möjlighet att förbjuda personer från tillgång till offentliga institutioner, mataffärer, vårdhem och sjukhus. Och i förslaget till den här nödlagen så ville regeringen, den är socialdemokratisk då, ville också ge myndigheter rätt att utan domstolsbeslut tvinga sig in i folks hem om det fanns misstankar att någon i bostaden hade coronavirus. Och den här delen då antogs faktiskt inte av riksdagen, och det är ju bra. Men det visar ändå lite grann på vart man ville gå. Men det kanske mest hårresande med den här nödlagen är att den innebär att man kan riskera fängelse upp till 8 månader om man gör ett kritiskt uttalande om covid-19 eller den linje som myndigheterna har kring covid-19. Det vill säga att man sprider falsk information då. Och den här, nu ska jag säga det också, den här nödlagen gäller till mars nästa år. Men det här är ju väldigt olikt Danmark. Vad tror du att det här beror på?
Alltså vad det beror på är ju svårt att veta. Men jag reagerar ju precis som du, och jag tror många med mig som har varit i Danmark mycket och liksom har en helt annan, jag har en helt annan uppfattning av hur de fungerar som folk. De är, precis som du sa, mycket friare och mer självbestämmande i Danmark. Men samtidigt så tänkte jag när vi gick igenom det här idag, så tänkte jag att ja, men det kanske är att vi här i Sverige, vi har så mycket regler och förhållningssätt hela tiden som vi tvingas leva efter. Vi lever ju i ett land där det finns mycket mer smyglagar, så att säga, än vad det gör i Danmark. I Danmark är man mer öppen, och jag kan väl tycka att även fast den linjen är väldigt hård nu ifrån regeringens håll i Danmark, så kan jag tycka att den är ändå mer ärlig än vad vi till exempel ser i vårt egna land när det inte är coronakris, där man smyger in lagar, man försöker att vrida och vända på så det blir riktiga såna gummiparagrafer för att få till stånd saker som går helt emot yttrandefrihet och självbestämmande och så vidare. Så att ja, det är lite, jag är lite kluven. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka.
Ja, men det kanske ligger någonting i det där, och de här drakoniska lagarna, de finns ju redan i Sverige. Ja, kanske precis, inte just de här, men man genomförde ju hemlig dataavläsning till exempel alltså i praktiken får man ju rätt att, och det är ju beroende på hur lagen är formulerad, så får man rätt att övervaka alla Sveriges medborgare. Och det genomförde ju Sverige utan corona. Och det är ju sånt man gör i smyg. Alltså 2010 så gjorde man omfattande förändringar i grundlagen. Det var där vi blev att de ja, permanent medlemmar i EU. Man gjorde det fullt lagligt att diskriminera svenskar. Yttrandefriheten inskränktes kraftigt 2010. Den gjordes under semestern. Och av det var en semester och dels liksom under valrörelsen. Så att folk hade liksom, ja, de hade tankarna på annat och media skrev ingenting om det. Inte en debatt var det.
Och jag tänker att vanligt folk då, eller man ska säga, som kanske inte är så jätteengagerade politiskt, alltså sådana saker och sådana förändringar kan ju faktiskt gå mer eller mindre obemärkt förbi i Sverige. Och jag menar, i Danmark nu då så går man ut med en, som jag sa innan, hård linje och säger att nej, men nu ska vi vidta de här kraftiga åtgärderna, men vi kommer att häva det 21 mars 2021. Och våra, precis som du säger, våra restriktioner som vi lever efter i vårt land, de kommer ju knappast att upphävas.
Nej, det tror jag inte. Och ja, vi får väl se. Det, som du säger, de är ganska ärliga, Danmark, så att det finns ju anledning att tro att de faktiskt kommer upphäva de här sakerna under i mars nästa år faktiskt.
Jag är lite förvånad om de inte upp, då hade de nog fått ganska mycket kritik ifrån befolkningen, tror jag. För att danskarna är nog ganska vana vid att få säga till om en hel del. Så.
Jo, och de är vana vid att det är mycket friare klimat. Jag har också rest en del i Danmark och det har varit i Jylland, och visst, jag har inte varit över hela Jylland. Men det jag noterade där, en sak noterade jag, det var att det fanns nästan inga hastighetskameror. Bara en sån sak. Det måste ändå betyda att de som styr ändå värderar medborgarnas frihet på något sätt. Eller att medborgarna är så starka så att de kan... De kan inte låta sig köra sig över på samma sätt som i Sverige.
Nej, precis. Eller fatta beslut själva. De har ju en helt annan syn på alkohol till exempel också. Där du faktiskt får besluta själv om du vill köpa en flaska vin i mataffären. Och så.
Ja, frågestund då, precis, i Folketinget igår. Och statsminister Mette Frederiksen, heter hon, fick motta en hel del kritik. Det var lite olika saker faktiskt, men den här delen vi talar om fanns ju med, och då har ju de borgerliga partierna i dagarna riktat en hel del kritik mot att S-regeringen kör en enmansshow. Och då undrade ju bland annat partiledaren för Liberal Allianse, som heter Alex Vanopslagh. Hoppas att du inte har något danskar som lyssnar nu. Han heter någonting åt det hållet. Han undrade om regeringen saknar förtroende för det danska folkets förmåga att följa rekommendationer och restriktioner, och att det är därför som man har genomfört en nödlag som är mer förbud då, helt enkelt. I en debattartikel i samband med det här för några dagar sedan faktiskt i Berlinske, så skriver en annan politiker från Liberal Allianse, Asger Amund, att S-regeringen förvandlat Danmark till DDR på 4 veckor. Välkommen till vår värld, säger jag. Men ja, sen handlar mycket av debatten om att man ville veta om regeringen hade en långsiktig plan för när Danmark skulle öppnas upp igen och om en sådan plan, långsiktig strategi faktiskt skulle presenteras. Det Radikales ledare Mårten Östergaard sa bland annat att det kan vara svårt att få grepp om exakt vad regeringens strategi syftar till utöver det mycket specifika krisförebyggandet. Och då är Mette Frederiksen svarat på det här och menat att de kan bara se några månader framåt och sådär. Sedan så talar man också om att krisberedskapen saknas även i Danmark. Där har man bland annat varit tvungen på att förlita sig på import av skyddsutrustning och diverse. Och där utlovade Mette Fredriksen att man ska se till att producera sådana saker själva och vara bättre utrustade i framtiden. Här verkar dock beredskapen handla ganska mycket om att tillhandahålla vaccin faktiskt. Och det är ju sånt som ganska många av de här partierna kräver. Fredriksen själv vill se en europeisk vaccinproduktion och det är något hon kommer ta upp nu på ett EU-toppmöte på torsdag, det vill säga imorgon då. Och det framgår också att man själv hade vaccinproduktion i Danmark tidigare via Serum Institute, men att produktionen såldes 2016 till ett saudiarabiskt företag för cirka 15 miljoner danska kronor. Ja, och vad gäller beredskapen så säger hon följande. Jag tror att vår hantering i Europa och bland andra länder har avslöjat en sårbarhet som är ohållbar. Jag vill inte ha mycket dansk beroende av andra. Ja, jag vill inte ha mycket dansk beroende av andra om denna situation uppstår igen. För då kommer vi få en runda två av corona. Hon säger också att hon innan hösten vill ha en hemmaproduktion eller en egen produktion nationellt, europeiskt och mellan likasinnade länder, men att hon heller inte har, hon har ingen aning om att huruvida vi kommer ha offentliga fabriker som gör visir eller handsprutor eller utveckla läkemedel. Så. De verkar förlita sig väldigt mycket på EU helt enkelt. Det är väl det man kan utläsa av det där. Ja.
Yes.
Ja, ingen kommentar?
Ingen kommentar, nej. Jag tänkte mer på att Danmark i väldigt tidigt skede gick ut och sa att de inte duckar för att tvångsvaccinera hela sin befolkning. Vilket jag blev väldigt förvånad över. I och med det som vi sa innan då, att de faktiskt har väldigt mycket självbestämmande och så vidare. Men så det verkar ju onekligen som om den socialdemokratiska regeringen i Danmark är inne på den linjen att skapa ett vaccin och faktiskt vaccinera hela befolkningen.
Tror du att de vågar tvångsvaccinera Sverige?
Nu har jag faktiskt inte kollat upp hur vaccinationsprogrammet i Danmark för övrigt ser ut. För att det är ju ändå en liten indikation på hur man kanske förhåller sig till vaccin. Här i Sverige så har vi ju än så länge, får jag tillägga, inte ett krav på att genomgå vaccinationsprogram. Så att nej, jag tror inte att det blir aktuellt här i Sverige att införa tvångsvaccinering. Det tror jag inte. Och sen så tror jag att människor är lite mer skeptiska också inför vaccin i och med svininfluensa katastrofen får man väl kalla det för. Är ju ganska färskt i minnet. När var det 2008? Så att, eller 2007.
Jo, men där borde ju danskar också ha fått narkolepsi, tänker jag.
Ja, de har ju varit ganska ledande i forskning vad gäller det. Biverkningar och så vidare, så att nej, det är lite förvånande. Jag skulle kollat upp det där ifall hur de, det kanske är någon av lyssnarna som vet, kan skriva det i kommentarsfältet. Huruvida de har tvångsvaccinering, men jag tror inte att Danmark har det faktiskt på barnvaccin. Men det är osagt.
Ja, vi kan väl konstatera att vi vet inte exakt vad som händer i Danmark, men att ja, ungefär så här ser det ut i Danmark helt enkelt. Det är den här debatten som råder och det finns de här lagarna och regeringen får faktiskt kritik från de andra partierna. Får vi se om några av dem där får 8 månaders fängelse, men jag antar att det är, man har någon immunitet där i riksdagen, får jag förmoda. För de var ganska kritiska när det. Ja, men vi går vidare till nästa ämne. Och det är ju att vi ska tala om att äldre på äldreboenden inte får syrgas för att personalen saknar kompetens för att administrera syrgas. Och det här är ju ditt ämne, så varsågod.
Ja, precis. Tack. Jo, det är Eva Lindberg som är ordförande för regionstyrelsen i Gävleborg som nu i dagarna, 17 april rättare sagt, rapporterade att hon anser inte att landstinget har någon möjlighet att ge gamla på äldreboenden just syrgas. Detta då för att enligt henne inte, för det första, inte finns någon personal som kan använda maskinerna. Men även då att det ses som en så kallad felinriktad insats att ge syrgas vid palliativ vård. Och palliativ vård är ju då vård vid livets slutskede. Och jag har ju själv jobbat på äldreboende så att jag kan väl hålla med om att det kanske inte är... Ja, att det kanske inte finns någon mening med att ge syrgas om man är döende. Men det verkar ju inte vara det.
Jag antar att det handlar inte om att de är illvilliga att göra, utan det kanske finns andra patienter som förtjänar behandling mer, eller?
Ja, precis. Alltså, syrgas är ju ingenting som man... kanske tillhandahåller på ett äldreboende i vanliga fall. Så att det är klart att i tider då det råder brist på hjälp att få så är det klart man ser på hur stort behovet faktiskt är och hur effektivt det är att använda just syrgas. Så det kan jag förstå, men samtidigt kan jag tycka att det är lite... ja, jag ställer mig lite frågande till att man faktiskt säger att ingen äldre person som bor då på äldreboende kommer att erbjuda syrgas. Och det är lite mer anmärkningsvärt för att, jag menar, bara för att du bor på ett äldreboende, du kanske har 10-15 år kvar att leva. Och så ska du inte bli erbjuden syrgas som kanske är det du faktiskt behöver just där och då om du är drabbad av covid-19. Så att sen så är det ju lite anmärkningsvärt också att man säger att det inte finns personal som kan använda en syrgasmaskin. Och då kan jag ju säga att för att få delegering, som det heter då, att man ska få använda sig av maskinen och kunna signera att man har gett det, så det tar ungefär en timma att lära sig hur en syrgasmaskin fungerar. Så det är inte jättesvårt att göra det. Så då undrar man ju lite vad det är för några människor som jobbar på boendet i Gävleborg. Om de lär sig detta.
Ja, jag tänkte fråga dig som har jobbat på äldreboende då, att vi berättade igår i coronabunken om att Johan Giesecke, som är en smittskyddsexpert, han är Tegnells mentor helt enkelt. Han erkänner ju att Sverige har misslyckats med att skydda de äldre, och han lyfter faktiskt fram en icke-PK-förklaring på det, nämligen att det beror på att asylsökande som kvoteras in som personal på äldreboenden inte har kompetens nog att jobba där. Och du som har jobbat då på äldreboende, är det här någonting av... Ja, vad tror du för första om det rent generellt, men är det någonting som du själv märkt av?
Ja, tyvärr så är det ju någonting som är allmänt känt inom vården. Just vad gäller vårdbiträden och även undersköterskor så är det väldigt många människor som inte har tillräcklig kunskap i varken skrift eller tal vad gäller svenska då. Och det har ju jag själv varit med många, många, många gånger då det har skapat väldiga problem. När till exempel ett vårdbiträde med utländsk härkomst inte förstår vad den äldre personen då säger, och då kan man ju inte heller hjälpa. Om du inte förstår vad någon säger så kommer du ju inte att kunna vårda denna människa på rätt sätt. Och jag, när jag jobbade 2 år ungefär inom äldreboende, då vissa pass som jag gick, då var jag ensam svensk. Och det säger en del om hur många man tar in. Och speciellt under sommaren så är det helt, ja, det är knappt så att det pratas svenska i personalrummet.
Hur många är det på ett pass ungefär?
Det beror ju på lite hur stor avdelning man har, men på 16 stycken äldre så ska man väl vara i alla fall 4 stycken i personalen då. Mm. Så att, och många gånger så har man liksom fått nästan arbeta parallellt med det man ska göra, med att vara tolk. Både tolk och liksom tolka, ja, men de kan inte läsa medicinlister för de kan inte läsa svenska helt enkelt. Och då ska man försöka stå och förklara för dem vad det menas i medicinlisterna. Och sen så ska man försöka tolka sinsemellan då brukare, vilket vi då kallar de äldre för. Och personal som missförstår varandra. Och jag kan ju säga att det är väldigt många äldre som blir väldigt irriterade. För, alltså det säger sig ju självt, är du gammal, du hör dåligt, du ser dåligt. Du kanske pratar en gammal svenska och många gånger med dialekt. Och så den enda som du har att prata med på dagen som ska hjälpa dig förstår inte vad du säger. Och du förstår inte vad de säger. Det är klart att det skapar en frustration, en otrygghet. Så det är ett jättestort problem.
Men apropå det kanske inte hör till själva ämnet, men finns det tecken på så här, ja, att utländsk personal kanske inte kan relatera så bra till svenska patienter? Alltså att de är inte så omhändertagande. Är de mindre omhändertagande?
Ja, vissa är nog det. Jag vet, där jag jobbade så lyftes, vi hade flera stycken så kallade ensamkommande killar då, ifrån till exempel Afghanistan eller Irak och så, som skulle jobba. Och cheferna på boendet och inom kommunen var ju väldigt noga med att lyfta upp de här som väldigt, och titta vad de har lyckats, de har kommit hit och de jobbar och så vidare och så vidare. Men min erfarenhet, och jag tror att väldigt många med mig som har jobbat inom vården kan bekräfta samma, att många gånger så är det väldigt mycket, de är väldigt ögontjänare många gånger. Väldigt nitiska och duktiga och inställsamma när chefer och så tittar på, men sen så fort de vänder ryggen till så är man inte så noga. Man är inte noga med till exempel vid förflyttningar, utan man kanske drar upp en gammal liten spädtant för att man orkar och tycker man lyfta henne. Men det finns ju en anledning till att man ska ta i lift till exempel. Det är ju inte bara för oss i personalen, utan det är ju även för den här äldre damen, att hon kanske, hennes kropp kanske inte orkar att bli dragen i. Och för att det ska gå fortare då så sliter man och rycker, och man kanske är, vilket jag har bevittnat flera gånger, man är inte noga med att ge medicin, utan man kanske lämnar tabletter på nattduksbord till exempel till en gammal farbror som kanske inte kommer ihåg att han ska ta sina tabletter, utan det står utförligt i våran arbetsbeskrivning att till Åke, säger vi nu då, bara ett random namn, att vi måste hjälpa honom och se till att han faktiskt sväljer sina mediciner. Och så när jag kommer på morgonen så hittar jag de här tabletterna på golvet och så tittar jag, vem är det som har jobbat? Jo, men då är det 99% av gångerna så har det varit invandrare som har jobbat.
Om man bortser lite grann från, ja, kulturella värderingar eller, ja, att människor är olika så att säga, så är ju ändå språkförbistringen är ju ett problem som jag tror att systemets människor också skulle kunna erkänna är ett problem på ett äldreboende. Jag tänker så här, det du sa tidigare att du kan vara ensam svensk på ett pass med fyra personalen. Om man tänker så att de tre övriga inte kan kommunicera riktigt. Får du springa runt överallt, förutom ditt egna jobb, får du springa runt överallt och tolka åt dem?
Ja, om man bryr sig så pass mycket då som jag har gjort när jag har jobbat om de äldre, då gör man ju det. Sen så finns det ju svenskar som skiter i det för att de orkar inte hålla på hålla dem om ryggen. Alltså, jag ser det väl inte som att man håller dem om ryggen kanske, utan jag ser det mer att för mig är det viktiga att de äldre har det bra och då springer jag hellre runt även till deras de äldre som de ska gå till. För man har ju oftast uppdelat då att man går till 3-4 stycken var. Men men absolut, man blir ju trött. Man blir trött både i huvud och i kropp när man ska hålla på så. Det är ju inte hållbart. Jag vet även flera på det äldreboendet där jag jobbar. Så nu jobbar jag inte där längre, men jag vet flera som har slutat på grund av detta. Och det är ju inte unikt. Jag kan säga att det här äldreboendet där jag jobbar, det låg långt ut på landet och när jag började där så var det nästan uteslutande svenska faktiskt som jobbade. Men sen så började de successivt ta in fler och fler invandrare och det slutade med att kanske 80% av personalen var av utländsk härkomst.
Mm. Är de andra svenskarna i personalen, har de ifrågasatt att det faktiskt ser ut så här?
Ja, jag vet en kollega till mig som var facklig och hon var förtroendevald inom facket. Och hon tog upp detta med en av cheferna och sa att det kommer ju leda till bristande vård och att äldre skadar sig och så vidare. Och då blev hon kallad rasist rakt av. Och därmed var den debatten slut.
Av cheferna?
Ja.
Okej. Okay.
Så att det är ju ett allmänt känt problem bland, jag vet inte riktigt, ja, till och med de av kollegorna som var riktigt, som jag då tyckte var riktigt politiskt korrekta och så, till och med de erkände att det är en fara. Det är en fara för de äldre och det blir faktiskt en fara även för de andra i personalen om du har människor som inte kan sitt jobb. Och jag har reagerat flera gånger över att det är många som är utbildade undersköterskor. För det första, för att överhuvudtaget kunna få gå en undersköterskeutbildning i Sverige så står det att du ska kunna svenska i tal och skrift. Och det kan jag ju säga att det är inte många som kan. Så att jag vet inte riktigt hur de ens har fått sin legitimation, att de faktiskt får arbeta som undersköterskor.
Nej. Skulle du vilja säga att den här inkompetensen leder till felbehandling, att man ger fel mediciner och sådana här saker, och rent av att folk dör på grund av det?
Jag har ju sett flera gånger att det är bristande vård, och varje gång som man ser att någonting brister så ska man skriva en avvikelserapport och rapportera in det till chefen, varpå jag fick tillsägelse att jag inte skulle skriva detta för att man vill helt enkelt inte att det ska komma fram, för man vill ha de här man vill kunna lyfta fram det här som att ja, men det här är en mångkulturell arbetsplats, de här människorna har kommit hit och de kämpar hårt, och det finns det sådana som gör också, ska jag ju säga, men överlag så ser inte verkligheten ut så.
Nej. Har du någonting att lägga till innan vi, för vi måste gå vidare på programmet faktiskt?
Nej.
Nej?
Det har jag inte. Nej.
Ett snabbt svar.
Ja.
Ja, jag skulle faktiskt vilja prata om alternativa mediers roll i coronakrisen. Och det var nämligen så att jag lyssnade på våra konkurrenter, kanske man kan säga, igår, Svegot. Och där tycker jag att Dan Eriksson hade en väldigt klok tagning faktiskt på hur de olika alternativa medierna skiljer sig åt. Han lyfter fram vissa aktörer som man menar på var alldeles för alarmistiska och inte så trovärdiga helt enkelt i sin rapportering. Medan de själva och vi då, alltså coronabunken, beskrev han som mer avvaktande och objektiva. Och det har ju varit vårt mål hela tiden, så att det är kul att det noteras. Och jag skulle även här vilja lägga in att av det jag har hört i alla fall, så är både Motströms och Nordisk Alternativhögen, deras podd som de hade, eller som de har haft kring corona, har också varit balanserade. Jag tycker framförallt att Jonas De Geer från Motströms gör ganska väldigt kloka avvägningar. Och jag har även pratat med honom. Jag har pratat corona med honom i Mimersbrunn faktiskt. Med honom och Jimmy Thunlin. Där vi diskuterar corona från ett lite större perspektiv. Och med balanserad här så menar jag att man förhåller sig skeptisk till informationen som finns. Från bägge sidor, och att man inte drar förhastade slutsatser hela tiden. Så där håller jag helt med Dan Eriksson om att man kan göra en sån här uppdelning. Den är rätt tydlig, skulle jag vilja säga. Har du något att tillägga på det här?
Ja, alltså jag tänker väl också att det viktiga, vi är ju faktiskt inne i en kris. Som vi vet inte så mycket om det. Även de som sitter på höga positioner i samhället, läkare och forskare och politiker och så vidare. Även de är ju lite kluvna. Alltså det finns inga riktiga direkta svar, för vi vet inte riktigt. Vi vet inte hur det kommer att se ut om ett halvår eller om ett år. Vi vet inte om det här kommer att ha ebbat ut helt, eller om vi kommer att se att vi har ett virus som faktiskt muterar och ändrar sig, och att det kommer att bli väldigt långlivat. Vi har ingen aning, och därför tror jag också att det är viktigt att man faktiskt har en, precis som du säger då, att Dan Eriksson påpekar att man har en linje där man ligger lite lågt, att man säger att ja, nu är läget så här, och att man analyserar, men att man kanske inte definitivt säger någonting, för jag tror inte att någon av oss kan göra det. Så då är det väl klokt att inte göra det, helt enkelt.
Ja, det kan ju bli direkt skadligt, för att det är viktigt att vi har förtroende. Alltså vi har många människors ögon på oss för det första. Och sen måste vi ha förtroendet. Och jag menar, dyker upp en situation att det blir massdöd eller så vidare. Då kan vi kanske bli alarmistiska. För då har vi folks förtroende.
Mm.
Helt enkelt. Medans är man är man åt ytterligheterna på något, ett eller annat sätt här, så liksom, ja, man målar in sig lite grann i törn, tycker jag.
Mm.
Sen ska det påpekas, det var Fredrika Lampenskirm i kommentarerna som påpekade att Svegott har själva tillhört den där falangen tidigare. Och det vet jag vet inte om det var så, men folk har nämnt att det är så, men ja, de nämnde det faktiskt lite grann själv, och de tog väl lite grann avstånd från det, så att säga, i programmet. En liten pudel, tror jag. Ja, Dan Eriksson menar vidare att vi i alternativ vad medier som mer håller huvudet kallt och tillhör den fåra som är ideologiska i grunden, medan de som är alarmistiska tillhör en reaktionär falang som kanske för bara några år sedan var för systemet. De hade investerat i systemet, de jobbade för systemet, hyllade mångkulturen och så vidare. Och sedan så fick de se sig själva, alltså de blev bedragna helt enkelt. Så det som de här människorna då var för, det fanns ju inte längre. Det var ju bara en illusion. Och då återstår det ju liksom bara att vara emot. Och det viktigaste är att vara emot, och det oavsett vad etablissemanget är för. Så de är ju en reaktionär mot en kraft helt enkelt. Och då blir det ju så att det, i Sverige som för en ganska slapp coronapolitik kan man ju tycka, och så vill de här krafterna ha mer restriktioner, mindre frihet. Medan i övriga europeiska länder med mycket mer restriktioner än här, så vill samma typ av krafter ha mer frihet. Så att det handlar bara om att vara emot liksom. Det är det som är förenande. Och som alternativmedia på ideologisk grund så är man mer avvaktande. Och det beror dels på att man har ett mer holistiskt synsätt. Där man förstår, dels så förstår man att regeringen inte är den enda stora spelaren här med en agenda. Men också för att vi har aldrig investerat i systemet. Och därför så är inte vi känslomässigt engagerade. Om du förstår vad jag menar. Alltså det är som att de befinner sig i skilsmässa nästan.
Mm. Ja, eller som ett trotsigt barn som liksom bara måste vara emot det man säger.
Jo.
Tänker jag då, mer som mamma. Nej, men absolut är det så. Jag tror att det är väldigt viktigt just nu, som jag sa innan, när vi är faktiskt i en situation som... alltså vi kan väl egentligen inte likna den här situationen vid någonting som vi i alla fall, vår generation, har upplevt. Det här är ju alltså globalt ett problem. Och alla länder sitter och funderar hur de ska lösa det. Och liksom, det blir lite, jag vet inte, det känns lite världsfrånvänt då att sitta med någon jättebestämd åsikt. Att nej, men så här, liksom, vi vet, så här ska vi göra. Jag tror att det är mer... mer intelligent och mer ödmjukt att faktiskt säga att nej, alltså vi vet inte riktigt helt enkelt.
Jo, och apropå bestämd åsikt, det finns ju fåra till faktiskt, och det tror jag inte att de tog upp så mycket, men det är ju de som de kanske inte kom från systemet, men de kom från sanningsrörelsen. Och den är väl konsekvent i alla fall. Men där utgår man ju i stort sett från att allt är fake. Och att allt är en del av en större plan för att genomföra nya drakoniska lagar och så vidare. Och allt som inte går enligt deras linje avfärdas ju lite grann som systemets linje. Så jag anser att det handlar om två ytterligheter egentligen. Att vårt jobb måste vara att vara avvaktande och skeptisk till all information, vare sig den kommer från regeringen, massmedia eller profeter på YouTube eller någon annanstans. Vi måste utvärdera vilka tjänar på det här, och vi måste analysera det utan att ha förutfattade meningar. För vi kan inte förutsätta att alla ljuger, och bara för att det är liksom bekvämt att göra det. Och vi kan ju definitivt inte förutsätta att alla talar sanning, för det vet jag att så är det ju inte. Ja, och allt det här blir svårt. Det blir svårt att säga att alla ljuger, med tanke på att regeringar, massmedia, olika länder och så vidare, de har olika uppfattningar hela tiden. Så man ska vara väldigt försiktig med att säga att de säger si och så. Men vilka de? Här måste man vara mycket mer specifik.
Ja, det är ju så. Det finns ju så väldigt många aktörer i detta. Det är liksom inte bara en eller två sidor, utan det är kanske 10 sidor. Och sen kan man ju tycka att vissa verkar ha mer vettiga förklaringar än andra. Men just att säga precis så som du säger, definitivt innan man ens har lyssnat, att nej, men de har fel och så. Det är väl lite inskränkt.
Sen håller jag håller vägen uppe för både, alltså nu har jag buntat ihop en massa, alltså nu har jag verkligen, vad heter det? grupperat de här. Så att det är kanske inte alla som känner igen sig det jag säger. Men jag håller vägen uppe för att både reaktionärerna då, om man säger, och sanningsrörelsen har rätt. Men just nu så är det viktigt att du är avvaktande och ja, se vad som händer. Vi ska ju diskutera den här frågan hela tiden, coronabunken naturligtvis, men det är väldigt svårt att ge den definitiva svar på någonting. Ja. Ja, det var ju det. Vi kanske klarar under timmen idag, om inte du har något långt tillägg.
Nej, jag har inget långt inlägg för en gångs skull.
Okej. Okay. Du som brukar prata så mycket.
Ja, eller hur?
Nej. Ja, nej, men då gör vi väl så att vi tackar för idag. Och så får ni lyssna på Coronabunken imorgon. Samma tid och samma kanal helt enkelt.
Precis.
Ja, hej då!
Hej då!
Once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white-hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. Bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.